här med skolindragningar, det är någonting man får höra om ganska ofta. Och senast idag har vi hört att Hirulax skola i Nykarleby får ett nådeår, men det är på gång i alla fall att man kommer också att dra in skola där. Små byskolor tenderar att stänga och elever centraliseras till större skolor, verkar det som. Och det här väcker ju nästan alltid mer eller mindre debatt, åtminstone i lokalsamhället. Ann-Sofie Smeds Nylund har nyligen doktorerat just det här, det vill säga hur den offentliga diskussionen ser ut när det kommer till skolindragningar. Och nu har jag med mig Ann-Sofie, god morgon.
God morgon.
Ja, för oss som jobbar här på nyheterna så känns det som det här med skolindragningar, det är mer eller mindre på gång hela tiden någonstans. Men är det så vanligt egentligen med skolindragningar i svensk Finland?
Ja, det är faktiskt väldigt vanligt. Det är väldigt vanligt i hela Finland. För ett par veckor sedan så var det en sån här nyhet i Helsingin Sanomat där det stod att sedan 1990-talet så har vi stängt 2500 skolor i landet. Så om ni tycker att det pågår hela tiden så ja, ni har alldeles rätt.
Mm. Och då förstår man ju att det väcker en del diskussion också det här. Du har ju då som sagt analyserat det här med det offentliga samtalet som uppstår då kring skolindragningar. Vad är det som du har varit mest nyfiken på? Vad har du tittat på?
Jag var mest nyfiken på därför att det blir ofta så fula och svåra processer. Och jag ville förstå vad det här offentliga utbildningsledarskapet kan göra för att det inte ska bli så svåra processer. Så här som pedagog och pedagoger så är det ju vårt ansvar att öppna för det. Och det hände också i mina egna barnskolor i tiderna att de drogs in. Och det man kan ta till stora ord, det handlar till och med om samhällsoro.
Du säger att det blir ofta lite fula diskussioner. Hur kan de här diskussionerna se ut?
Ja, om jag går till mitt avhandlingsarbete och tittar på vad de diskussionerna handlar om, därför att det var ju just det jag var nyfiken på, att hur ser de ut och vad finns bakom, varför blir det som det blir? Och då hittar jag sådana saker som att det var mycket diskussion kring processer, en processdiskurs som börjar med att man tyckte att det var svag beredning, till att det var felaktig beredning, till att det var icke-involverande processer, vårdnadshavarna och medborgarna kände sig inte delaktiga och hörda.
Mm.
Och det var ett oklart syfte med den här processen och just sånt. Så mycket det dominerades faktiskt av processdiskursen, det här mitt material.
Mm. Jag känner lite igen det där som från nyhetsarbete, att det är ofta just det där man återremitterar de här ärendena och just det här med beredningen, man är inte riktigt nöjd med den, man skyller lätt på att det här var inte riktigt genomtänkt nu, man har inte tittat på allting.
Det vill vara lite så, samtidigt så är det ju en del av det offentliga samtalet, inte är det någonsin slut. Politikens samtal är never ending stories, inte får vi den absoluta sanningen som gäller för alla människor någonsin.
Mm.
Eller vi strävar efter den bästa möjliga lösningen av det som finns att tillgå.
Mm. Och vilka är dina slutsatser då? Vad skulle man kunna göra annorlunda då, eller bättre när man fattar den här typen av beslut?
Jag tror jag ännu ska gå till det vad jag såg, därför att det förklarar då vad jag tycker att vi ska göra annorlunda. Jag såg också att det var en väldigt sån här tydlig traditions- och identitetsdebatt. Den här skolnätsförändringen som då var i Helsingfors 2012, den gick in i människornas livsvärld och i deras allra privataste. Det gick in i Helsingfors i synnerhet, så är man väldigt uppmärksam på alla svenska rum, du vet det här uttrycket som vi lever med, och hotade svenska rum, vilket är helt förståeligt ju också. Det var en sån här rationell och ekonomisk diskurs som dominerade. Det handlar om att stadens utgifter var för stora för fastigheterna, och kring det behövde man göra någonting. Och så handlade det sen inte så mycket om De flesta medborgargruppers röster hördes, men ganska osynliga var de unga som ju direkt berördes. De uttalade sig via sina elev- och studentkårer, men inte så här annars.
Mm, det låter som ganska bekant det där att de unga hörs ganska sällan i de här sammanhangen.
Det är vi vuxna vårdnadshavare myndiga medborgare som behöver öppna för att de unga ska höras på ett sätt som de kan höras.
Mm.
Det är vårt. Och sen blev ju den här vårdnadshavarinstitutionen väldigt synlig, som en sån här outnyttjad resurs också. Jag följde alltså tidningen Hufvudstadsbladet och en Facebookgrupp. Och i den där Facebookgruppen så där var det många fina diskussioner mellan vårdnadshavarna.
Mm.
Och sen kan jag också tycka att det här offentliga utbildningsledarskapet blev synligt. Där var rektorerna som deltog, där var lärarna och lärarkårerna som fick liksom, eller som kunde skriva fram det utvecklingsarbete som man håller på ett sätt som är bra att bli synligt.
Mm. Precis. Och dina slutsatser då, vad tycker du? Hur tycker du att man kanske bättre kunde fatta den här typen av beslut? Hur borde man agera?
Nu varje samhälle där utbildningsreformer genomför sin egen kontext, sitt eget sammanhang. Och det varierar antagligen mellan orterna. Nu var det här huvudstaden, ibland är det Korsholm, ibland är det Hirvlax, ibland är det Närpes. Det varierar och alla samhällen är lite olika.
Mm.
Men om man tänker så där allmänt så kan jag tycka att i utbildningspolitiska frågor så skulle kommunalt beslutsfattande och kommunal verksamhet vinna i legitimitet. Och med legitimitet menar jag att det ska ha förtroende bland medborgarna.
Mm.
Av ett öppet pedagogiskt ledarskap, ett tydligt medierande, alltså förmedlande ledarskap på det viset att den här pedagogerna har studerat många, många år och kan den här vetenskapliga sidan av den. Och vårdnadshavarna behöver alltså lite få mera insikt i, verkligen jag säger nu här så här, få mera insikt i vad dagens skola ska handla om. Vi ska förbereda de unga för en morgondag.
Mm.
Och vi har tydliga lagar och läroplaner och där det är många kloka människor som har suttit och tänkt igenom vad det är som borde försiggå inom väggarna på en skola.
Mm.
Så det här behöver tydliggöras just på det viset att jag sitter här och talar med dig. Vi ska ha mera såna här en kommunikativ diskurs. Vi ska ha upplysta demokratiska samtal kring vad skolan ska handla om idag och imorgon.
Mm.
Och inte enbart koordinativa, inte enbart slutna beslutsprocesser. Även om det är liksom lagstiftningsmässigt korrekta så behöver vi tidigt öppna upp det.
Mm.
Och här behöver också medborgarna och vårdnadshavarna vara medvetna om vad som är på gång. Den här processen som jag undersökte så den pågick 2012. Men redan 2010 så fanns det fullmäktige beslut på att någonting behöver göras.
Mm.
Så det är ju före 2010 som debatten borde ha gått.
Mm. Mm.
Och sen kan man enas på ett lugnare sätt om hur man ska göra.
Mm. Ja, det kommer kanske ofta sen ändå på något sätt väldigt hastigt på det där beslutet. Eller så kanske många upplever det.
Många upplever det, därför att vi lever i ett komplext samhälle och man har inte kapacitet att hänga med och följa med allt vad som händer.
Mm.
Men det finns ingen enklare väg heller.
Nej. Då du säger här att vårdnadshavarna kanske borde, jag fick den tanken att kanske vårdnadshavare på något sätt inte riktigt har en klar uppfattning om skolans krav idag och vad som förväntas av skolan. Då du sa att man borde öppna upp den här processen också mer vad skolan ska innehålla och vad man ska ha för skola. Att man kanske på något sätt sitter kvar i några gamla föreställningar om vad en skola är och då kanske man också tänker till exempel att en byskola är det absolut bästa, men kanske den inte alltid är nödvändigtvis just det.
I mitt material här så är det faktiskt just så att när vårdnadshavarna uttalar sig helt förståeligt, så står man på upplevelsen av sin egen skola. Kanske för 30 år sedan. Och man står på de traditioner och det var den här skolan i den här kommunen, i den här samhället har betytt. Och det är helt okej. Men, och det kan hända att det bär också imorgon. Det kan hända att vi ändå behöver tänka i lite annorlunda banor. Strukturerna kanske behöver se annorlunda ut för att innehållet och verksamheten inuti de här byggnaderna ska bli så bra som möjligt.